och vi tänker följa dig Jesus. Och du ska få vår kärlek. Och jag vet Herre att du har sagt att vad inget öga har sett och inget öra ens har hört och inget hjärta kunnat tänka ut. Vad du tänker ge till dem som älskar dig. Och nu vill vi att du ska höra ikväll att vi verkligen älskar dig Jesus. Och vi önskar att du ska dela med dig av det du har i ditt hjärta. Så vi kan samarbeta med dig i den här världen. Så vi kan få se ditt rike utbredas, inte bara i Sverige och Norden utan utöver världen. Så nu vill vi komma till dig ikväll och ge dig vår kärlek. Och vi önskar att du ska känna förtroende för oss. Så att du vågar och vill dela med oss. Att vi ska kunna förvalta och beskydda och bevara det du har gett oss. Men det är du som befäster. Och det är du som smörjer. Och det är du som sätter ett sigill på våra hjärtan. Så vi vet här att du kommer att påminna oss varje dag. Om allt du har lagt i våra liv. Och din kallelse i våra liv. Påminn oss heliga ande. För du har kommit för att påminna oss. Vi glömmer ofta bort det. Det är så många saker som händer under dagar och veckor. Men du har lovat att påminna oss om allt. Så påminn oss nu Herre. Vad du har gjort under de här dagarna, helande dagarna. Och påminn oss Herre om allt du har gjort under åren som har varit. Så vi kan förvalta och glädja oss över det. Komma ihåg. Och du har sagt till oss, du har räddat oss. Och du har berört oss. Så kom nu heliga ande. Kom heliga ande, kom underbara heliga ande, i Jesu namn, amen. Tack, vad härligt, vi kändes det fint, en fin kväll. Och tack alla ni som har hjälpt till hela veckan, eller får säga, men det känns som en vecka, vi börjar i måndagskväll. Och nu Elin åker vi ju vidare till Norge imorgon. Och vi kommer att vara i Norge hela helgen och utrusta en församling där i själens helande och betjäna många människor. Visst är det härligt det? Så vi ska ju se, vi åker väl någon gång 10:30 imorgon, vad gör vi det? Så tack ska ni ha alla tre och alla ni som har tjänat också. Jag tror inte alla här ikväll som har tjänat, men vi har varit ganska många som har betjänat under de här dagarna. Och jag hoppas att ni som har varit på helande dagarna nu och bott i våra bönerum har känt att det har varit inbett. Där har det varit många tårar och mycket, mycket, mycket glädje. Så jag hoppas att ni kommer tillbaka vid något tillfälle och är här i arken. Vi har ju också nu som börjar ikväll tror jag, när det börjar imorgon. På Sjöhamra gård har vi ett retreatcenter som heter Sjöhamra gård. Och där är det väl ett tiotal gäster som kommer nu imorgon för att vara med och möta Herren under den helgen som ligger framför oss. Och det är fantastiskt att få se hur människor kommer kanske trötta, slitna på gränsen till att vara utbrända. Och sen så får de vara in i Guds andes närvaro. Och så börjar det ske mirakler. Visst är det bra. Så att det var ju så bra du sa också här i inledningen att vi ska gå på bibelskola. Och det som är så bra är att vi har distansbibelskola också. Så är man i ett annat land, kanske i Danmark eller Norge, och man kan inte komma hit, fast man längtar efter att komma hit, så finns det möjlighet att gå på distans. Och det kan man gå på årskurs 1 och årskurs 2. Och då möter de eleverna oss direkt via länk. Så i morse så predikade jag för årskurs 1. Och då visste jag att jag också hade syskon på andra ställen som såg mig och fick del i undervisningen. Så delar det här vidare att det finns en bibelskola och den börjar ju precis i början av september. Och nu till sommaren så firar jag också 50-årsjubileum i tjänst. Och det är egentligen inte jubileum för mig själv i första hand, utan det är ett jubileum för våra fantastiska medarbetare och partner som vi har i många, många delar av världen. Vi arbetar i 15 länder. Jag tror för närvarande om inte... Jag tänker fel så ska jag tro att jag har 21 projekt just nu. Eller kanske 22. Det brukar variera mellan 21 och 23. Men vi håller på varje dag för att samla in pengar, be, betjäna människor och särskilt barn som är i nöd på olika platser. Och det är en fantastisk nåd att få göra det här. Och jag, nu när jag var i Filippinerna tror jag vi invigde eller tittade på 7 eller 8 hus som vi har byggt nu i den värsta slummen. Där man liksom bara vandrar i sopor. Och det har varit en jättestor tornado också i Filippinerna som har gjort att alla de här slumhusen bara har blåst bort. Och få se hur människors liv förvandlas med egentligen ganska lite pengar, men att när man lägger det i Jesu hand och han bryter det här brödet så blir det till så stor, stor välsignelse. Och skulle ni känna, ni som har varit på helande dagarna, att ni kanske vill bli partner med oss och ni tillhör en annan församling, så går det ju bra. Man prioriterar ju såklart sin egen församling. Men man kan finnas med där. Jag stöttar ju många olika ministries och sår in i andra församlingar också, för jag tror ju på sådd och skörd. Det är bra det, sådd och skörd. Man får en välsignelse genom Guds hjärta. Så, ikväll ska vi ta en kort predikan och sen ska vi be för er och betjäna er och rusta er. Och framförallt ska jag be att ni ska kunna behålla det som Gud har gjort i era liv. Vet du, det är så konstigt ibland, jag bad ju det här att man kan glömma bort vad Gud har gjort. Alltså man kan ha fått jättehärligt ord eller en uppmuntran från Gud eller en profetia. Och när det har gått en vecka tänker man, vad var det han sa? Och det är lite jobbigt när man glömmer bort det. Och då vet ju vi att vi har den helige ande, hjälparen. Som ska hjälpa oss att behålla det som Gud har lagt i våra hjärtan. Och han påminner oss då och då och säger, glöm inte bort det här nu, vad jag har gjort för dig. Och ibland så påminner han oss om saker som har hänt för jättelänge sedan. Alltså 20 år sedan. Så säger han så här, kommer du ihåg när jag räddade dig och hjälpte dig? Och då tänker man, ja men just det, vilken fantastisk nåd. Och små saker också. Jag berättade för eleverna när jag var i Filippinerna. Jag hade en särskild oljeflaska. Jag smorde jättemånga med olja. Och jag hade över 1000 människor där i vissa möten. Så det var ju jättemycket folk. Så jag hade den där oljeflaskan. Det betydde så mycket. För jag kände att Herren sa att jag skulle smörja människorna med olja. Väl, nästan varenda en i den här konferensen. Och så försvann oljeflaskan. Jag hittade den inte. Och jag hade en medarbetare där och jag sa, gräv i väskan, ta upp allting, ta upp varenda grej. Jag hade en jättestor väska med mina biblar och grejer och allt vad jag har där. Och hon plockade och sa, nej, jag nöjer mig inte så. Gör det igen. Och när jag stod där och höll på att leta efter den där oljeflaskan, då kom jag ju på att jag skulle fråga Gud om vad det var. Visst är det bra det där? Han sa, det påminner. Du har glömt att fråga mig. Så jag bara stannade upp och sa, Jesus, kan du inte berätta för mig var oljeflaskan är? Är den på hotellet, då är det jobbigt. Men var är den någonstans? Gode Gud, visa mig var oljeflaskan är. Vet du, jag tyckte jag såg hans finger. Och så pekade han. Det var ett jättestort podium. Det var en jättestor lokal. Så pekade han och sa, den ligger där borta slängd i hörnet på podiet. Och jag sprang ju dit på en gång och den låg där. Visst var det häftigt? Alltså det, jag bara tänkte efteråt, han bryr sig om små saker. Och han bryr sig om stora saker. Därför bredden av hans kärlek berör inte bara de jättestora linjerna i vårt liv. Utan de små sakerna. Så han vill liksom att vi ska ha ett förtroende för honom. Och när vi får det här förtroendet i jättesmå saker så blir det lättare och lättare att tro det som är större. Visst är det så? Men den heliga ande kallas ju för han som påminner. Jag ska påminna dig om allt. Och ibland är det ju så här när folk blir äldre att de har sämre minne. Det händer ju ibland. Inte så ofta, men det kan ju hända att folk får dåligare minnen när de blir lite äldre. Och då är det ju extra bra, eller hur? Att vi har den heliga ande som påminner oss. Så nu ska jag läsa ifrån, först ska jag börja läsa, det här är bara en inledning. Men från andra Korinthierbrevet, för att du ska se här att det är den heliga ande som kommer att befästa dig och smörja dig och sätta sigill på dig. Nu har vi ju inte sigill någon längre, men förr i världen så satte de ett sigill på viktiga brev så att ingen skulle kunna öppna det brevet. Och den helige ande sätter sigill på dig. Så det som Gud gör i ditt liv är många gånger det som Gud gör i ditt liv. Du behöver inte ens berätta det för andra på en gång. Utan han sätter ett sigill på dig och säger, det här ska du bevara på insidan. För det är inte säkert när du kommer hem och Gud har gjort jättebra saker i ditt liv. Så springer du runt och berättar för alla. Det är inte säkert att alla hoppar upp och är jätteglada. Jag vet, det behöver inte vara så. För när jag var ung så gick på diakoniskolan. Jag skulle bli diakon i Svenska kyrkan. Och då var det tre våningar där för det samariterhemmet där jag var i Uppsala. Och det ekade jättebra när man sjöng där. Jag var ju ung och förstod inte att man så kunde inte göra. Så jag ylade och sjöng ända till tredje våningen om Jesus och underbar han var. Och det ekade där i trappen. Och så kommer jag ihåg att det kom en sur präst på andra våningen. Han var så sur. Så han tittade på mig och sa så här. Vänta du till du förlorar din glädje, Herre. Han var bara på dåligt humör. Jag förstår att han blev på dåligt humör. Jag gick där och ylade. Jag hade väl ingen sångröst heller. Men jag tyckte det var så fantastiskt att få sjunga om Guds godhet. Men jag har lärt mig genom åren att allt ska man inte berätta på en gång. Inte för alla. Därför det måste få mogna och fördjupas och rotas på insidan. Därför många blir jätteglada över det som Gud gör i våra liv. Men det är inte alla. Och därför måste du få liksom tid att mogna och befästas och förankras in i vårt liv. Annars kan vi få en sån här Josef-upplevelse. Bröderna blev avundsjuka när han kom och berättade om sina häftiga drömmar. Och haft de här häftiga drömmarna och han tänkte nu hoppar alla jämfot av glädje. Men de blev bara arg på honom. Vad du med dina drömmar? Så att bevara någonting av det som Gud har gjort. Och så vittnar du för lite i taget då. Berätta vad Gud gör och inspirera människor. För det är inte säkert att alla blir glada för att du är glad. Och det vet du själv. Ibland blir det jobbigt när folk är för glada. Jag vet ju folk som har varit i möten när folk har dansat och jublat. Och då blir de bara ännu mer deppade. Därför att de själva känner sig liksom låga om man säger så. Men nu ska jag läsa det här för dig från andra Korinthierbrevet kapitel 1. Och då står det där om Guds trofasthet. Och han säger ju så här i den 20:e versen att alla löften som Gud har gett, alltså alla löften, och har han gett ett löfte när jag fått profetord, eller hur? Jag tror han har öst profetord över det. Säkert 3 stycken. Eller kanske 5. Jag vet inte, jag har inte frågat exakt vad förebedjarna. Elin, har de fått många profetord? Inte bara 1 va? Kanske 3. Då är Gud god, eller hur? Då vill han bara hälla in i era liv. Och ibland är de här orden liksom i samma område också. För att de ska stärka varandra. Och då säger han så här, alla löften som Gud har gett har fått sitt ja i Jesus. Därför fokuserar vi på Jesus. För allt det Gud säger till dig och allt det han lägger i ditt liv, det har fått sitt ja i relationen med Jesus. Det är därför vi fokuserar väldigt mycket på, vi älskar dig, vi följer dig. För där finns den här djupaste bekräftelsen. Därför det finns mycket löften i den här världen, men de flesta håller inte sina löften. För människor klarar inte av att hålla löften, alla gånger i alla fall. Men Jesus klarar av att hålla sina löften till dig. Är inte det bra? Alla löften som Gud har gett har fått sitt ja. Och inte bara sitt ja, de har också fått sitt amen. Och amen betyder ju låt det ske. Så att när Gud ger ett löfte så säger han låt det ske. Men det finns en djävul som säger låt det inte ske. Har ni hört hans hemska röst? Gud ropar från himlen amen. Så säger han men. Eller något annat. Och säger det kommer aldrig att bli någonting. Titta hur ditt liv ser ut. Och titta på dina omständigheter. Nu syndade du förra veckan. Jag möter människor som kanske syndade någon gång. Och så djävulen anklagar dem. att jag kan inte använda den längre och så här. Därför måste vi höra Guds röst högre än alla andra röster. För ibland får vi sådana attacker emot vår sinne. Eller vad säger ni? Alltså sådana djävulska attacker. Där mörkrets makt pekar på alla brister och alla omständigheter och alla män. Och så säger han, det blir inget amen. Men då ska du säga så här till honom, det är inte jag som säger amen, det är Gud. Om Gud säger amen så får hela helvetet säga något annat. Men Gud säger amen och han är trofast. Så man måste lära sig att lyssna in Guds röst. Och därför tycker jag väldigt mycket om möten. Jag har varit på så många möten. Filippinerna hade jag 3 möten om dagen. Så jag älskar ju möten. För jag vill vara nära Gud och höra hans röst. För det finns så mycket röster. Så mycket intryck, så mycket påverkan. Och jag har gjort ett val i mitt liv. Jag tänker låta mig påverkas av Gud. Där vill jag ha min påverkan. Så jag vill höra. Säger du amen? Var står någonstans? I Jesus säger han. Amen kommer i din andliga kärleksrelation med Jesus. Och inte bara det. Han vill att Gud ska bli ärad genom dig. Alltså han längtar efter att du ska få uppfyllelse av Guds löften. För då blir Gud ärad genom dig. Det står så. Han ska bli ärad genom dig. Därför du tror på hans amen. Så även om det kommer röster nu som säger någonting annat, lyssna inte på det. Jätteobehagligt. Det är sällan det händer mig såna här hemska grejer att jag börjar höra röster och så. Men en gång när jag jobbade på Livets Ord och det var väldigt tumult och mycket folk överallt och jag jobbade där. Och jag satt, kommer ihåg, någonstans där på den här sidan. Så plötsligt såg jag, det var som att det satt en okult gubbe eller någon häxa eller en trollgubbe. Så satt, jag kände att han satt och förbannade mig. Jag blev liksom rädd och tänkte, vad kom det där ifrån? Det kom ju alla möjliga människor från alla håll. Jag såg bara. Och när jag gick hem så var det som att jag hörde svordomar i huvudet. Jag svär ju aldrig. Jag tänkte, vad kommer det därifrån? Och jag tänkte, det där kan jag nog stå emot i namnet Jesus. Men det gick hela dagen. Och jag hörde de där otäcka orden som bara slog emot mig. Men förbannelse. Har ni varit med så otäckt? Ibland är det lite svagare. För det här var så starkt. Och till sist så sa jag till Gunnar. Nu måste du, min man då, pastor Gunnar. Nu måste du be för mig. För jag får inte bort det här. Jag tror att det är något mörker som har slagit emot mig. Och jag brukar ju alltid sätta på mig vapenrustningen. Tänka på det. För vi är ju som i krig. Men jag vet ju makten i namnet Jesus. Det är bara att bryta det här i Jesu namn. Och vi står ju tillsammans också, eller hur? Så vi kan hjälpas åt att bryta i namnet Jesus. Och så sa Gunnar då, i namnet Jesus så bryter jag de här negativa, ondskefulla förbannelseorden som har kommit emot dig. Och så sa han, jag såg en svart panter i anden som for genom luften. Alltså det här var så obehagligt. Och jag vet ju att mörkrets makter vill stå emot alla Guds välsignelser. Men Bibeln säger en oförtjänt förbannelse åker över huvudet. Men ibland kan det kännas väldigt obehagligt och då behöver vi varandra. Och då kan ni ringa in här till vår förbundstelefon så ber vi för er. Vi ber ju varje dag. Hela tiden ber vi här på arken och hjälper människor att stå emot de här krafterna och makterna så att Guds röst blir högre än alla andra röster. Och Gud är trofast. Han vill att Gud ska, att Jesus ska bli ärad genom dig. Så han står på din sida, Jesus. Och jag frågade en gång, så här, Jesus, vad gör du i himlen just nu? Bra fråga, va? Och då sa han, det vet väl du, Linda, sa han. Jag ber ju för dig. Det är det det står i Bibeln. Han sitter på faderns högra sida och ber för dig. Men vi har en fiende som inte vill att du ska få se Guds löften. Men Gud är trofast och han har gett dig den heliga ande som ska påminna dig om Guds godhet. Det bryter igenom. Ibland tar det lite tid, men det bryter igenom för att det är ingen kamp mellan mörker och ljus så att ljuset inte skulle klara det. Utan det står ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därvid. Är det bra när jag säger det? Så den heliga ande ska påminna dig. Och då står det så här. Och det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Befästa betyder ju att det börjar sitta fast. Det ska sitta fast. Så det är inte så det är löst och du behöver tänka, blir det någonting? Tänk om man sviker mig? Tänk om jag inte har varit bra nog? Jesus har varit bra nog i ditt ställe. Han har gjort allt för dig. Så när han befäster dig så är det i honom själv han befäster dig. Och inte därför att du har varit bra eller duktig eller klarat av saker. Utan det har han gjort för att han älskar dig. Och då tycker jag att det blir större vila. Visst blir det det. Om jag ska försöka befästa mig så här. Och nu måste jag befästa mig, jag måste befästa mig. Då blir man nervös. Men om man tänker att han ska befästa mig. Det är hans ansvar. Att befästa mig när jag satt mitt ja till honom. Då får man en sorts vila också på insidan. Och då kommer han att påminna dig varje dag. Så här, jag är på gång, jag är igång, jag är igång. När du sover håller jag på, när du är vaken håller jag på. Det här kommer att bryta igenom. Det är för att löfterna kommer genom frälsaren. Han som har gjort allt. Och inte bara det. Han befäster oss, men vad mera. Han smörjer oss med sin heliga anda. Alltså det här, det befäster och smörjer och sen säger han har gett oss ett sigill och han har gett oss ande som en garanti i våra hjärtan. Alltså den heliga ande som är i ditt hjärta, nu har jag läst från andra Korinthierbrevet kapitel 1 och 20 och framåt där. Alltså du har fått den heliga ande i ditt hjärta som en garanti. Alltså det är en garanti. Om du har handlat någonting någonstans så får du en garanti. Så du kan gå tillbaka och reklamera. Men du behöver aldrig gå tillbaka och reklamera när det gäller Jesus. Så att du kommer och säger så här. Ja, den här vattenkokaren var lite skabbig. Jag kommer tillbaka med den. Utan Guds löften i Jesus Kristus är fullkomliga. Och ibland får vi dela av dem 30% eller 30-faldigt, 60-faldigt. Men Guds önskan är att det fulla amen ska ske i ditt och mitt liv. Det här ger dig en ofantlig stor vila. Och då ska jag snabbt bara gå till den text som jag fick för den här kvällen. Och så att Gud har gjort någonting. Alltså jag tänkte så här, Gud har slagit dig med en mantel. Alltså du har känt att han slog till med manteln på dig. Har du känt det? Han har gjort det många gånger under ditt liv. Han har liksom slagit till med manteln på dig. Och då säger han så här, glöm inte vad jag har gjort i ditt liv. Vet du, jag möter många människor som glömmer bort vad Gud har gjort i deras liv. Och även om den heliga ande försöker påminna dem om det. Kommer du inte ihåg vad jag gjorde i ditt liv? Hur jag kallade dig? Så är det lätt liksom att tappa taget om det. Och det är därför det är så underbart med den heliga ande. Att han hjälper oss att hålla kvar det Gud har gjort i våra liv. Och när ni väl kommer på vad Gud har gjort, då och då sådär, det här har han gjort i mitt liv, vilken kärlek han har visat mig. Tacka honom det. Tacka honom. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kungaboken, för ibland överraskar Gud oss. Alltså han bara överraskar oss med sin godhet. Han överraskar oss när han kallar på oss. Jag satt här om dagen och tänkte, jag har ju sett så mycket nöd. Jag sa så här, nästan man blir märkt av all nöd. Jag har ju rest över världen och sett så mycket nöd och arbetat i så mycket nöd. Och då kommer ju många frågor. Varför gör inte Gud mer? Han skulle bara kunna blåsa till så är allt bara borta. Han skulle kunna göra allt möjligt och skicka ut en här av änglar till Filippinerna eller till Afrika och hjälpa alla barn där. Han skulle kunna göra väldigt många saker. Men vet du vad Gud sa? Han sa så här, att jag vill göra det genom dig. Och genom dig och genom dig. Gud utväljer oss och kallar på oss. Vilket förtroende. Alltså det är genom dig och mig som Gud kan förändra den här världen. Men han behöver ditt ja. Och jag tror att många av er som har varit på helande dagarna, visst har ni sagt ja till Jesus? Du vet, när han kom med profetorden så sa inte vi nej. Utan ni sa, åh, mer. Och jag tror att det var det manteln som slog på er så här. Och nu kommer ni hem i en annan miljö. Många av er, en del av er från arken som är här ikväll. Men ibland när man kommer till sin gamla miljö, då kan det vara som att man tappar bort det Gud har gjort. Visst kan det vara så ibland. Alltså det var så starkt när man var på ett ställe och sen när man kom hem så blev det mellanmjölk. Jag sa till medarbetaren när jag kom till Filippinerna så var jag liksom otroligt ärad. Det var jättestora banderoller med mitt ansikte. Jag överdriver inte, det var jättestora. Och jag behandlade som en sån här vipp eller vipp. Eller vipp, så jag kom där liksom fullt med folk som tjänade mig och bar mina grejer och såg till att jag fick vatten och tog hand om det ena och det andra. Och det var som att jag kom med finklänningen. Men sen när det var ju i någon annans arbete. Men när vi kom hem hit, då är det ju som vanligt, då är man hemma igen. Då får man lite på arbetskläderna. Så, var är bandarollerna? Och var är alla? Så, det är inte på det sätt. Och då måste man påminna sig om att vad det Gud har gjort. Hur han betjänat mig. Hur jag fått betjäna människor. Så jag kan bevara det där som Gud har gjort i mitt hjärta. Och det ska vi titta på. För det finns en profet i Gamla Testamentet som heter Elia. Ni kanske inte har läst så mycket om Elia. Men om ni vill så kan ni slå upp ordet Elia. Jättekänd profet. I första kungaboken kapitel 19, och jag ska läsa från 19 versen. Den här Elia, han var ganska gammal nu, han var på väg att bli lite äldre. Så han sökte efter en medarbetare som han skulle kunna överlämna profetkallelsen till. Och som skulle kunna bära profetkallelsen. Och jag tror han gick och letade efter någon. Och ibland tror jag att Gud letar efter människor. För det står ju i Bibeln, hans ögon överför hela jorden för att bistå dem med kraft som av hela sitt hjärta söker honom. Och ibland förstår inte jag varför Gud utväljer människor här och där och varför han just utväljer dem. Men Gud ser ju till hjärtat, eller hur? Och nu har ni blivit utvalda, ni som har varit på helande dagarna. Och jag tror inte ni har blivit utvalda bara för att ni ska få en härlig upplevelse. Utan ni har blivit utvalda för att kunna tjäna den levande Guden på ett nytt sätt. I en ny smörjelse, i en ny kraft, i en ny inspiration. Så ni ska vara rädda om det som Gud har gjort i era liv. Och då gick ju Elia och sökte efter en sån här profetlärjunge som skulle kunna vara nära honom. Han hade ju många profetlärjungar. Det står ju det i Bibeln. Men de stod lite långt ifrån. Så han var tvungen att hitta någon som kunde komma närmare. Och jag tror Jesus söker efter människor som vill komma lite närmare. Tror ni inte det? Det finns ju jättemånga kristna som är långt ifrån. Men så går han och söker och tänker, finns det några som vill komma lite närmare? Lite närmare mitt hjärta. För det står ju i Bibeln att han vill inte kalla oss tjänare längre. Han vill kalla oss vänner. Så jag tror att han söker efter. Och i alla församlingar finns det alltid några som är närmare. Och så finns det sådana som är långt borta. Men jag tror Gud längtar efter att få in alla i sin närhet. Jag tror faktiskt det. Jag tror inte han är nöjd med att en liten klick är nära och sen när den stora gruppen prioriterar andra saker. Jag tror inte att det är Guds vilja. Jag tror vi är på väg in i en väckelse nu när Gud kommer att kalla på människor. De kommer att hålla på med allt möjligt och plötsligt är bara Gud där. Och nu ska vi se vad som händer här. Det står att en annan ung man som heter Elisa, inte Elia utan Elisa. Han håller på att plöja. Han måste ha varit rik, tror jag. Han hade 12 par oxar. Och själv körde han 12:e paret. 12 par oxar. Jag kan se det framför mig. Han gick och plöjde. Och sjöng kanske på en sång. Och plötsligt kände han det smällde till på ryggen. Vad var det som hände? Jo, profeten Elia tog sin mantel och slog honom. På ryggen. Jag hade ungdomssamling här i arken och så satt en ledare och halvsov. Satt och halvsov, så jag predikade, kanske lite trött eller han satt och halvsov. Och då tog jag en jacka och jag smällde till honom med jackan. Jag sa så här, vakna upp i namnet Jesus, du ska vara en ledare på arken och inte ligga och sov. Han for åt alla håll. Jag tyckte det var så roligt. Men jag var lite stygg där. Men han, då han var ju ung och fräsch. Så han blev ju inte arg på mig. Men jag kan tänka mig att Elisa undrar. Vad är det som har hänt? Någon slog mig på ryggen. Och han vände sig om och fick se att det var profeten. Och då visste han. Hjälp. Jag kommer aldrig att bli densamma igen. Det här vill jag säga till er ikväll. Har man känt manteln så vet man att jag kommer aldrig att bli densamma igen. Kommer ni ihåg vad pastor Gunnar har berättat? Han var torr präst här i Kungsängen. Han var med svarta prästkläder. Ganska torr. Han rökte ganska mycket. Torr var han. Liksom, hade aldrig varit i något karismatiskt möte eller så. Och då var det en annan präst som tog med honom till Uppsala. Till ett möte hemma hos en familj. Och då var det folk från Amerika som var där. Och han satt ju så längst bak för han tyckte vad det är för konstigt. Så han satte sig längst bak. Men den där amerikanska förkunnaren tittade på Gunnar prästkläderna och sa. Kom fram! Och Gunnar tänkte, vad vill han? Han hade ju aldrig varit i något möte. Vadå? Kom fram! Så han kom fram och då sa den här pastorn från Amerika, får jag be för dig? Ja, det går väl bra, sa Gunnar då. Och så la han handen på honom. Vet du, Guds kraft kom över Gunnar. Så han föll bland sladdarna vid podiet. Han kom inte upp. Alltså han har berättat det här. De gick och fikade de andra. Han låg kvar bland sladdarna och han fick inte upp huvudet. Man undrar, vad gjorde Gud? Han låg bland sladdarna. Och han tänkte, jag måste upp från golvet. Jag tänkte, vad är det här? Har jag blivit knäpp? Men det var Guds ande. Och när han väl kom upp från sladdarna så sa han så här, jag kommer aldrig mer att bli densamma igen. Utan han lämnade prästenbetet, han lämnade kyrkan och grundade församlingen Arken. Han blev aldrig densamma igen. Du vet, om du har fått ett slag med manteln så blir du aldrig densamma igen. Och ibland får du ett ordentligt slag. Ibland blir det så här minislag, ni vet. Man får bara en liten touch. Men ibland får man ett slag med manteln som man vet. Jag kommer aldrig mer att bli densamma igen. Visst har ni känt det? Kommer aldrig mer att bli densamma igen. Och nu är Elisa chockad. 12 oxar. Jag håller på att plöja. Mitt liv är där borta. Så kommer profeten och slår manteln på mig. Vad jobbigt. Och vet du vad han säger så här? Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa. Låt mig först få kyssa min far och min mor. Och sen ska jag följa dig. Men då sa Elia till honom. Jag går tillbaka du och kyss din mor och far. Men du vet ju vad jag har gjort med dig. Du vet ju. Vad jag har gjort med dig. Du kommer aldrig någonsin att bli densamma igen. Du vet att ibland får vi de här små, små slagen med manteln. Så det bara skjutsar fram lite grann. Men någon dag kommer vi att få den här kraftfulla slaget med manteln från himlen. Vi kommer aldrig att bli densamma igen. Och det som hände var Elisa var att han fick en sån längtan efter kraften i den här manteln. Så när Elia skulle lämna den här världen sa han, jag nöjer mig inte med det som du har. Jag vill ha en dubbel smörjelse. Jag vill ha mera. Dubbelt, dubbelt, dubbelt. Det var en sån hunger som kom in i hans hjärta. Därför det blev radikalt. Och jag känner ibland så här, när Gud gör fantastiska saker, glöm inte bort vad han har gjort. Alltså nu har jag hållit på så länge så jag har sett många väckelser. Och jag har sett människor som har kommit under Guds kraft och legat nästan och rullat på golvet av Guds kraft. Och sen väckande på det som att ingenting har hänt. Och då tänker man, varför blir det så där? Vad händer i deras liv? Var rädd om det som Gud gör. Och om du skulle få komma under Guds kraft och du bara ligger som bland sladdarna om man säger så, undrar vad i all världen är det som händer. Då kan man säga, Gud, jag har märkt att du har rört vid mig, Gud. Jag kommer aldrig att bli densamme igen. Och då vet du vad han gör den här Elisa? Nu går han hem. Men det är radikalt. Det står så här. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka till sin pappa och mamma då. Och tog sina båda oxar. Alltså de som var längst fram i spannet som var hans oxar. Så slaktade han dem. Och så kokade. Så tog han oket. Det var ju av trä. Och så brände han, gjorde eld av det. Och så står det att han kokade köttet och gav åt folket och de åt. Och därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Och det är någonting väldigt, väldigt, väldigt vackert när vi på något sätt bryter upp från olika saker för att kunna följa Jesus. Och ibland när vi känner den här manteln och beröringen av Gud i våra liv så kan det vara så att vi behöver säga farväl till någonting. Jag vet ju människor som har sagt farväl till sina arbeten. Jag har mött mängder med människor genom åren, för jag har ju varit i bibelskola så många år, som har sagt farväl till höga positioner, som har sagt farväl till höga löner för att tjäna Jesus, som har lagt ner sina liv för att tjäna den levande Guden. Och man tänker, vad ska folk säga om man lämnar ett välbetagt arbete? Då ska man gå på bibelskola och man har knappt några pengar kvar. Men man gör det därför att man har fått mantens slag på sin rygg. Och det händer någonting i ens liv. Det växer en längtan. Och jag vet i nästa ögonblick så väcktes den här längtan hos Elisa. Jag måste få del av smörjelsen, av Guds närvaron, av Guds kraften. Och jag tror att det här händer nu också i ditt och mitt liv. Det växer en längtan. När det växer en längtan, var rädd om den. Slarva inte bort den då, utan tack för att du har väckt den här längtan. Det kan vara en längtan att läsa Bibeln. En längtan att stanna kvar lite längre inför Guds ansikte. Längtan att lyssna på lovsång. Att vara regelbunden i sitt gudstjänstliv. Men när Gud lägger den här längtan, var rädd om den. Det är en dyrbar längtan, för det finns så mycket begär i den här världen. Det finns så mycket längtan som kommer från andra håll. Längtan efter semester och längtan efter det ena och längtan efter det andra. Jag blir så gripen i mitt hjärta när jag märker att människor har en längtan efter Gud. Alltså tänker jag, åh vad fantastiskt. Gud måste ha gjort någonting i deras liv. Och nu fick den här Elisa börja sin vandring. Jag har ju varit frälst i över 50 år. Hur länge har du varit frälst? 5. Då har du börjat precis en underbar vandring. Grattis. Finns det någon som har varit frälst mer än 30 år här? Du har varit frälst mer än 30 år. Du har varit frälst mer än 30 år. Många har varit frälst länge. Du har varit frälst länge. Men finns det någon som har bara varit frälst 1 år? Du har varit frälst ganska länge, William, va? Ibland har man varit frälst och så har man varit lite sådär, inte riktigt på vägen sådär, men så får man tillbaka den där branden och hjärtat i hjärtat. Men det är fantastiskt att möta människor som är nyfrälsta, som har fått manteln slagen på sin rygg och börjar få den där längtan. Jag vill lära känna Gud, jag vill älska Gud. Och den här Elia profeten, han ville få med sig Elisa på vägen. Och då vill ju Elisa veta, var ska du gå någonstans? Och då säger den här gamla profeten, jag ska gå till Gilgal. Du behöver inte följa med. Du vet, när vi börjar vandra med Gud så är det inte tvång över det. För ibland känner man, har jag fått mantel så kommer Gud att tvinga mig. Men det är faktiskt inte Gud. Han vill fortfarande ha din kärlek. Och ditt gensvar i ditt hjärta, visst är det bra det här? Det är inget tvång, men vi vill det, för längtan är lagd i våra hjärtan. Och profeten säger, jag ska gå till Gilgal. Vilken konstig plats, Gilgal. Vad är det för plats? Jag är inte säker på att ni har läst ordet Gilgal i Bibeln. Men när Israels folk fick lämna Egypten, då fick de inte komma in i löfteslandet förrän de hade varit i Gilgal. Och Gilgal betyder platsen där Gud avvältrar Egyptens smuts och smälek och slaveri och bördor. Och du kommer inte in i det här underbara livet med Gud om inte han får lyfta av dig slavmentaliteten, förkastelsen, offerkoftan, de gamla minnena, alla såren som vi fått genom åren. Det måste Gud ta bort ifrån oss, för annars kan vi inte ta emot det goda som Gud har. Och vi behöver ge Gud den här tiden. Och det står i Bibeln att Israels barn stannade i Gilgal så länge tills de blev helade. Och därför har vi upprättelseprogrammet. Det var väl inte kanske det roligaste att följa Elia och gå till Gilgal. Jag vill gå på höjden och se mirakel, sa kanske Elisa. Jag vill se de häftiga grejerna. Nej, först får du gå till Gilgal och gråta och tömma ut din smärta. smärta och bli helad från såren. Jag är så tacksam att Elisa följde. För Elias, du behöver inte följa, jag tvingar inte dig. Och många kristna bryr sig inte om att ta emot helande. De har kvar förkastelsen och såren från barndomen. Men det slutar oftast illa. Det slutar med att man super ner sig någonstans. Eller gör någonting som inte är bra. Därför de här såren och smärtan tränger upp. Och därför är det så bra att han först fick gå till Gilgal. Så följde han till Gilgal. Och sen frågar han, var ska du gå nu någonstans? Jag säger, nu tänker jag gå till Betel. Men du behöver inte följa med. Det ska jag visst, säger Elisa. Jag vill till Betel. Vad ska vi göra i Betel? Och du kanske har läst om Betel i Bibeln. Det är platsen för bön. För den helige andes smörjelse. Och kristna som inte förstår att man måste stanna i Betel och lära sig att be. När jag var ung tyckte jag det var jättejobbigt att be. Jag var så rastlös och jag sprang ut och in i mötena. Och kunde jag säga god morgon Jesus så var det ju bra. Och god natt Jesus. Jag fattade inte folk kunde be mer än 5 minuter. Alltså jag var så rastlös. Jag visste inte hur hör man Guds röst. Då. Du vet, Jakob var ju i Betel. Kommer ni ihåg Jakob i Bibeln? Han ligger där och drömmer. Och så drömmer han på natten att det öppnas en väg till himlen. Och änglar går upp och ner. Och så vaknar han och säger, ja, jag har sovit vid himlens port och jag visste inte ens om det. Jag visste inte ens om att jag sov vid himlens port. Så bönen gör att du och jag blir medvetna om himlens port. Idag kan jag be många, många timmar. Men det har ju gått många år också. Och jag har varit vid Betel gång på gång på gång på gång. Och när Jakob vaknade så hällde han oljan och sa, jag har varit vid himlens port. Jag har sovit vid himlens port och jag visste inte ens om det. Vet jag att många kristna, tillika med mig själv då, under tider, förstod aldrig att Betel var platsen där Gud ville uppenbara sig. Och därför fick profeten följa med till Betel. Stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar. Får jag uppenbarat och lära dig att be. Och det är en lång resa att lära sig att be. Det lär man sig inte första året. Då kanske man ber Fader vår och Gud som haver och godnatt Jesus. Men sen börjar man lära sig, hur ber jag? Hur får jag kontakten? Hur blir jag berörd av Gud? Hur lär jag känna Gud? Hur kan jag stanna kvar i hans närvaro? Och då kommer du få en sån längtan att du kommer att längta kanske mer än andra. Och det gjorde ju profeten Elisa. Jag vill ha en dubbel smörjelse av bönen. Och jag har ju mött människor som kan be kanske 10 timmar. Och jag känner god, jag vill kunna stanna kvar i en sån himmels närvaro. Och lära mig olika former av bön. Det är Betel. Visst var det bra att han följde med. Och många följer inte med på bönemötena. Nej, vad jobbigt med bönemöten. Ska vi få bönemöten igen? Ska vi be? Ja, vi kan väl göra något annat. Men du vet, när man har varit i Betel ett litet tag känner man, vi måste be mer. För det är så underbart att lära sig att be. Och sen sticker profeten igen. Var ska du gå nu någonstans? Ja, nu tänker jag gå till Jeriko. Vad ska du göra där? Vid Jeriko. Du behöver inte följa med mig, säger profeten. Du kan vara hemma. Aldrig i livet, säger Elisa. Jag tänker inte vara hemma. Jag tänker följa med dig till Jeriko. Vad är Jeriko för plats egentligen? Kommer ni ihåg Jeriko? Det är striden. Stridens plats. Där vi inte strider med mänskliga vapen. Och köttar oss och bråkar. Utan det är platsen där vi lär oss att strida med andliga vapen. Eller hur? Och det här måste profetlärjungen lära sig. Därför den här profetlärjungen Elisa var på dåligt humör, vet ni det? Jag tror han hade dåligt humör. Därför att, jag ska inte säga så mycket om honom, du kan läsa om honom. Han hade ganska dåligt humör. Och det hade också huvudprofeten, de fick kämpa med sitt humör. Men det var så här att när de kom till Jeriko, då började det märkas som vi är köttsliga. Strider vi i köttet? Strider vi, det står, en herrens tjänare får inte strida. Men i Jeriko fick han lära sig att strida med andliga vapen som har makt inför Gud. För att den här är en gammal berättelse. Och Joshua, som det här handlar om egentligen, han skulle ju inta Jeriko. Men de hade ju inga vapen, de visste inte hur de skulle göra. Utan det skulle ske övernaturligt. Och då kom en jättestor ängel. Ställde sig där. Och då säger Joshua då, så det är lite tidigare. Vem är du? Är du på våran sida? Eller är du på fiendens sida? Och då säger han, sluta barnsla det ungefär. Jag är överängel över Herrens här. Ta av dig skorna. Du står på helig mark. Då är det slut med kötteriet. Nu ska vi lära oss att strida i andan. Och det här måste vi lära oss av Gud. Hur strider du i andan? Kan du stå emot sjukdomar? Kan du stå emot omständigheter? Stå emot Satan kan fly ifrån det. Alltså vi måste lära oss att strida och spänna den andliga kopparbågen. Annars kommer vi bli överkörda av mörkret. Eller vad säger ni? Så där fick profetlärjungen lära sig att strida vid Jeriko. Tack gode Gud att han stannade där och lärde sig. Och det här kommer vi att lära er på Bibelskolan. Andlig krigföring, trons bön, hur man står emot mörkret, hur man övervinner sjukdomar, hur man tar på sig vapenrustningen, hur man strider i den heliga ande så att mörkets makter får böja sig. Hur banar man väg för Gud? Så vi slipper gå och kötta oss. Och strida och bråka och ha oss. Det är inte fint. Du vet att om du har köpt någon dålig grej på Coop. Vi tar det väl lite ruttet när du kommer hem. Och det blir på hemskt dåligt humör. Det blir man ju då och tänker, nu ska jag gå tillbaka. Och så ska jag skälla ut dem. Det här står ju att det skulle fungera en hel vecka till. Och så ställer du det där med reklamationen. Och sen köttar du det riktigt. Så tittar du bakom dig så står en person som säger, men är det inte Lena Persson som står här och bråkar? Du var ju så from förra veckan. Det blir så jobbigt sådana där grejer, eller hur? Därför att vi måste lära oss att strida på ett sätt som Gud strider. Och nu har han varit vid Jeriko. Men nu kommer det bästa som vi ska avsluta ikväll. Han säger så här, du behöver inte följa med mig för nu ska jag gå till den bästa platsen. Vars då ska du gå? Säger Elisa. Jag ska gå till Jordan, till smörjelsen. Ja men dit vill jag gå, säger profeten. För det är nog den bästa platsen. Och när han kommer dit mot Jordan, för det är bilden på övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Då säger den här unga profetlärjungen att jag vill ha en dubbel smörjelse. Det av det du har. Och nu är det en bild på Jesus såklart. Då säger Jesus så här. Du kan inte få mer av min ande om inte du ser mig. Tänk på det här nu. För ibland vill vi ha en massa grejer från Gud. Men vi vill inte se honom. Allt det Gud har lovat är i relationen med Jesus. Så profeten säger. Nej, du kan inte få den dubbla smörjelsen om inte du ser mig. Men ser du mig. Då kommer jag kasta manteln på dig och då kommer du få en dubbel smörjelse, en dubbel härlighet. Det var ju för väl att han inte stannade hemma utan han följde profeten till Jordans vatten. Och när profeten lämnade den här världen och han stod där med smörjelsen och med kallelsen och med uppdraget. Så händer det något i honom så att han går fram till vattnet och så tar han manteln och så slår han på vattnet och säger, var är Elias Gud? Och så slår han på vattnet och det delar sig. Och omedelbart ser alla i hans omgivning, den här mannen är smord av Gud. Den här mannen är smord av Gud och det kommer att märkas på ditt liv. När du har fått manteln på dig, var uppmärksam när Jesus säger, nu ska vi gå dit och vi ska gå dit och vi ska gå dit och jag ska lära dig olika saker. För när du har fått manteln så är du också inne i lärjungaskap. Och han lär dig inte allt på en gång, men det bär liksom bit för bit för bit som Gud utvecklar sin fulla plan i ditt och mitt liv. För hans mål är ju en Guds människa. Som är rustad till allt gott verk. Det har du läst. En gudsmänniska. En människa som har Gud på insidan. Som vet sin svaghet. Som vet sin oförmåga. Som vet sin begränsning. Men som också vet att den som bor i dig och mig är större än den som bor i den här världen. Så jag tror att det har skett någonting i ditt liv. Och det kommer att märkas när du kommer hem. Det kommer att märkas på din arbetsplats. Det märks bland dina kompisar. Det märks att Gud har gjort någonting i ditt liv. Låt det märkas. skäms inte för att det märks. Ja, det är klart att det märks, ska du säga. För Gud har rört vid mig. Han har börjat förvandla mig. Han har helat mig. Han har lagt en längtan i mitt liv. Och då kommer människor och säger, men varför ska du överdriva det där? Har du blivit religiös? Kan vi komma med oss istället? Vi går på fest ikväll. Då kanske du får säga, nej, jag kommer inte att göra det. För jag har valt att följa Jesus. Jag prioriterar andra saker nu. Och då kommer du att känna dig lite ensam i början, eller hur? Men sen kommer du få andra vänner som älskar Jesus. För när du har sagt nej till synden och säger nej till världen och nej till jobbiga kompisar, då har du sagt ja till Gud och hans plan för ditt liv. Och han tänker inte låta dig sitta ensam med ugglan någonstans, utan han har en plan med nya vänner och fantastiska saker som han har berett för dig. Men han måste få höra ditt ja till honom och ditt nej till världen. Ditt nej till omständigheten, säga jag tänker följa Jesus. Och när man läser om den här Elisa, nu får du ju möta honom i himlen, så hade Elia, gammelprofeten, många lärjungar. Men de stod långt ifrån, jättelångt ifrån, så Gud kunde inte använda dem. Utan han drog den här unga nära sig för att han skulle lägga över någonting underbart i hans liv. Och nu säger jag till sist, Gud tänker lägga undan någonting underbart i ditt liv. Alltså han har tänkt lägga någonting dyrbart, vackert, fantastiskt i ditt liv. Var rädd om det. Var rädd om det. Det känns inte alltid kul. Det känns inte alltid på topp. Det känns inte alltid halleluja. När jag kom hem från Filippinerna kände man sig lite sliten och tidsomställningen. Det var inte alls samma känsla när 1000 människor. Jag fick komma in för 1000 människor som hade jättestor förväntan. Och Oscar sjöng där och anden kom. Då kände man, Och så kom man hem på Arlanda trött och sliten och tänkte, var är Gud någonstans? Det är klart att han var lika mycket där som i det här stora mötet, såklart. Men det kändes ju inte riktigt så. Och därför måste man alltid tänka att det inte alltid det känns så där fantastiskt underbart. Och därför är det viktigt att vi gör besluten varje dag. Jag ska gå till Gilgal om det behövs. Jag ska gå till Jeriko. Jag ska gå till Betel. Men framför allt vill jag gå till Jordans vatten och lära känna den helige andes smörjelse i mig, över mig och igenom mig. Så nu tänkte jag att vi ska be ikväll. Jag först och främst ber för er som har varit på helande dagarna och ni som är med mig ikväll. Vi ska betjäna under smörjelsen. Och sen ska ni får ju komma fram allihopa. Men ni som har varit på helande dagarna vill jag be speciellt sådär befästa det Gud har gjort i era liv. För djävulen är en tjuv. Och han är ute efter allt det vackra som Gud gör i våra liv. Och han använder ibland människor som är elaka också. Det händer inte så ofta, men ibland händer det. Jag ska befästa så att vi kan beskydda och bevara det Gud har gjort. Och sen låter ni det växa lite. Vi kan vittna nästan på en gång. Men vittna inte allt, utan ta lite portioner så där. Och så märker ni om folk är öppna och är villiga att ta emot. Och så här. Då kan ni vittna lite mera. Men var rädda om det som Gud har gjort i era liv. För det är så dyrbart. Alltså det finns en säd från himlen som Gud har lagt i era liv. Som har liv i sig. Som växer. Men det finns också säd från mörkrets makter som växer. Och det vill vi inte ha i vårt liv. Det vill ingen av oss ha. Men vi vill att det gudomliga ska växa. Det som himlen har sått in i era liv. Vi ska befästa det. Och så ska vi smörja. Vi ska inte ta så lång tid att be ikväll. Men vi ska lösgöra smörjelsen. Så att du ska känna. Nu ska jag inte ta någon jacka och slå dig med. Men jag vill att du ska känna att du har blivit berörd av Gud. Han tänker använda dig för att förändra den här världen. Tänker använda dig. Då måste han få sitt ja. Och den här manteln är så viktig att du känner det här lite slaget. För då kan du vila i det. Det här är inte min kraft. Det är inte min förmåga. Det är inte min utbildning. Det är inte mitt eller det jag kan själv. Det är han som har utvalt mig. Det är han som har slagit sin mantel på mig. Det är han som kommer att använda mig och rusta mig, bevara mig och beskydda mig. Och påminna mig dag efter dag om sin otroligt goda nåd och framtidsplan för ditt och mitt liv. Tack Jesus. Så nu tackar jag dig Herre. Tack för att vi har fått känna din mantel över våra liv. Kanske idag, igår. under helande dagarna, men vi har också känt ditt mantelslag under många, många år. Gång på gång har du talat till oss att du vill använda oss, du vill smörja oss, du vill utbilda oss, du vill träna oss för att använda oss i den här sargade världen och förändra människors liv genom oss. Och därför vill vi att du ska höra ikväll vårt ja. Vi säger ja till dig här, i mitt i vår brist och mitt i vår svagdom, mitt i vår oförmåga, så säger vi ja till dig. Därför du har kallat på oss, du har smort oss och du har gett oss profetord. Och därför vet vi att din trofasthet kommer aldrig att ta slut. Och din trofasthet, den är så stor, Herre, så vi vet att även om omständigheterna kan bli svåra ibland, så vet vi att när du har gett ett ja från himlen, så vet vi att du är mycket, mycket, mycket starkare än mörkrets makter som ibland vill komma emot oss och stjäla ifrån oss det vackra som du har lagt i våra liv. Beskydda nu, Herre, säden. Beskydda det vackra som du har gjort. Och smörj oss ikväll, Herre, med din underbara salva, din olja i namnet Jesus. Så förebedjare, ska ni komma fram så ska vi betjäna. Tack Jesus.
There's a table in your presence where the weary are restored, where the bread is broken for us and the cup of life is poured. God and body given for us, perfect offering for our sins, sacrifice and resurrection, all who die with you shall live. Hallelujah, hallelujah, worthy is the Lamb of God. Maranatha, Maranatha, though the power of salvation come. God our Father, Christ our Savior, to your table